Det är torsdagen den 4 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. I Stockholms län, där bor nästan var fjärde svensk. Och där sköts sjukvården av Region Stockholm. Och där sker det just nu stora förändringar. Vid valet 2022 blev det maktskifte efter 16 år av borgerligt styre. Och sedan dess styrs regionen av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern. Som med stöd av Vänsterpartiet bestämt sig för att lägga om stora delar av sjukvården. Vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen som vi gick till val på 2022, förklarade finansregionrådet socialdemokraten Aida Hadzialic till Expressen nyligen och fortsatte. Delar av det som varit ute på entreprenad och som varit outsourcat och privatiserat ska tas tillbaka till att styras i offentlig regi. Där vi helt enkelt tar tillbaka kontrollen över det som har lämnats över till marknaden. Så långt Hadzialic. Det här handlar i praktiken om flera saker, exempelvis att sjukhus och tjänster åter ska drivas direkt av regionen och inte av externa aktörer. Det vårdval som har funnits på 38 områden i regionen ska nu begränsas. Hur många som kommer bli kvar är vad jag har förstått oklart. Även oppositionen, de håller med om att sjukvården i regionen förändras, men där är man förstås mindre nöjd. Men även den nya oppositionsledaren, moderaten Kristoffer Tamsson, han var självkritisk när han för en tid sedan intervjuades av Dagens Nyheter. Han förklarade exempelvis att han inte vill ha kvar vårdvalet som det ser ut idag och motiverade det med att patienter vittnar om att det är byråkratiskt, att det är svårt att kontakta vården, det uppfattas inte så patientvänligt. Nu har den marknadsliberala tankesmedjan Timbro skrivit en rapport där han menar att man kan visa att det pågår en socialiseringsprocess av vården i Stockholm. Makten ska flyttas från patienterna till politikerna. I den rapporten går författaren Lovisa Landryd igenom vad som har hänt med vården under det här 1,5 åren som har gått sedan maktskiftet och vad det innebär för patienterna i regionen. Och slutsatsen är att varken hon eller Timbro gillar vad hon ser. Det här ska vi prata mer om idag. Dels det konkreta, hur ser egentligen historien ut här? Men förstås också vad det här betyder. Vilket system som egentligen gör att vården blir som bäst för alla inblandade. För patienter, för anställda och inte minst för skattebetalarna. Med mig för att prata om detta har jag två gäster. Då just Lovisa Landryd, rapportförfattaren, välfärdsansvarig på Timbro. Varmt välkommen hit Lovisa.
Stort tack.
Dessutom i bakgrund som tjänsteman på regionen, berättar du precis?
Precis.
Och så har jag med mig Kristin Lorne, Centerpartiet. Primärvårdsregionråd i Region Stockholm. Varmt välkommen hit också.
Tack för det.
Det finns förstås massor att säga om det här. Det här är ett komplicerat ämne. Jag kan det dåligt. Vi får ta det lite pö om pö. Lovisa, om vi börjar. Hur kommer det sig att du och Timbro ville skriva den här rapporten?
Rapporten kom till dels för att sjukvården i Stockholm är en hjärtefråga för mig som gammal då, politisk tjänsteman i regionen. Men också eftersom att jag är stockholmare själv och därmed också patient i regionen och ganska bekymrad över utvecklingen.
Kristin, när du läste rapporten, den kom nu i veckan, ska sägas, den är ny. Din första tanke?
Att jag inte alls känner igen mig att det pågår någon socialiseringsprocess eller att man ska flytta makten från patienter till politik, utan tvärtom att det är jätteviktigt att patienterna, det är ju den bästa vården för patienterna vi vill ha och det är därför vi ser att vi behöver göra förändringar.
Okej, vi får se. Vi ska prata mer om det snart förstås. Men innan vi gör det och på vad som händer just nu, vi behöver veta lite varifrån vi kommer, för här finns ju en ganska komplex och lång förhistoria av reformer på vårdområdet. Förtjänstfullt beskrivet i rapporten ska sägas. Men jag tror de flesta har en ganska dimmig uppfattning. Och nu ska vi tillsammans försöka reda ut här. Lovisa, vill du börja? Sjukvården som den ser ut såg ut fram till 2022. Och kan vi ta en försöka sammanfatta hur den har blivit som den har blivit?
Det beror på var du vill börja, tänker jag.
Ja, börja någonstans. Välj startpunkt du själv som tycker är lämplig.
Jo, men,
det behöver inte vara serafimer. Det behöver inte vara 1700-talet.
Det behöver vara 1700-talet. Nej, exakt. Jag börjar 1700-talet i rapporten. Det kanske är lite väl, men det är en fantastisk, intressant utveckling av Stockholms sjukvården. Mm. Jag skulle vilja börja i maktutredningen som kom i slutet av 80-talet. I den så är det väldigt tydligt att det området som medborgarna i Sverige kände sig mest maktlösa inför var både skola och vård. Och därmed på 90-talet så kom det stora önskningar både från vänstersidan men också borgerligheten om att öka valfriheten och öka makten för patienterna i vården. Och det började med att man till exempel bolagiserade Sankt Göran och sen sålde verksamheten till Bure och numera Capio då som driver den. Men också att man började se över på vilket sätt man kunde tillåta helt enkelt fler vårdgivare i systemet än bara regionen.
Mm, just det. Husläkarsystem finns ju någonting som många kanske minns från 90-talet. Det var väl en del av de här frihetsreformerna?
Precis. Det var faktiskt en utredning som kom redan på 70-talet som man sen tog vid på 90-talet. Men den levde inte så länge utan man bytte regering 94 om jag minns rätt. Och då avskaffades systemet bara, det fick leva ungefär bara ett år. Men under den tiden så såg man ju att det blev fler husläkare. Sen lever ju inte det systemet kvar, eller det var inte det systemet som till slut blev det nationella vårdvalet. Men även det nationella vårdvalet för primärvården, som är en lagstadgad rättighet för patienterna, kom till 2008.
Just det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
För 94, då blir det socialdemokratisk regering igen. Borgerligheten har fortfarande makten i Stockholm och fortsätter de här valfrihetsreformerna. Och Stockholm blir lite ett skyltfönster, brukar man säga i efterhand. Mm. Vad är det som händer om vi då tar 90-tal och börjar på 00-tal och sådär? Vart går Stockholm då?
Ja, men Stockholm går ju mot ökad valfrihet för patienterna. Så att delvis har vi Sankt Görans sjukhus då, men vi har ju också mer vård som flyttar ut från sjukhusen. Alltså Sverige har ju en väldigt sjukhustung vård och den blir också i de kalkylerna och de långtidsutredningarna som kommer i början på 00-talet så ser man att den kalkylen går inte ihop med skatteintäkterna. Man skulle behöva höja skatten med ungefär 2,6 kronor menar jag. Så att därför behöver man se hur kan man effektivisera, hur kan man tillåta fler alternativ. Så det är ju främst genom LOU-upphandlingar men sen då med alliansregeringen 2006 så kommer de här tankarna på ett vårdval.
Just det.
Och vad innebär Halland är först faktiskt.
Halland först, ja. Mm. Vårdval Stockholm som jag har hört så mycket talas om, det kommer när då? 2008 eller sådär, va?
Ja, då
vad innebär
första.
Det?
Ja, men då så vårdvalet i sig, det är alltså då en avtalsform kan man säga, där varje vårdgivare som helt enkelt når upp till kraven som regionen ställer har fri etableringsrätt och kan helt enkelt då börja bedriva vård som finansieras offentligt och ersättningen bestäms av regionen. Och först ut i Stockholm då 2008 är då husläkarna, alltså primärvården, men också BVC och MVC om jag minns rätt.
Och så införs det här mer på fler och fler områden helt enkelt.
Precis, den utvecklingen tar ju fart då från 2008 och framåt till de 38 vårdval som vi har haft fram tills nu.
Vi släpper in Kristin här, nu fick vi en historisk sammanfattning. Vill du komplettera någonting?
Ja, men jag tycker Elvisa har beskrivit det bra. Från Centerpartiets håll så var ju vi drivande i att vårdvalsreformen infördes då 2008. Och just det man såg då var ju att patienter stod i kö och man kom liksom inte till och ingen vill ju ha köer, alltså att vänta på vård man inte får är ju det värsta som finns.
Mm. Och då, om vi då går fram till rapportens startår 2022, när vårdval Stockholm fyller 14 år, vad är status på vården i Stockholm då skulle du säga?
Nej, men vården är på många sätt välfungerande. Vi har ja, men framförallt om man ser ur ett nationellt perspektiv. Samtidigt är det ganska indelat i stuprör så. Att man, det funkar liksom på vissa områden och så har vi andra som inte alls funkar lika bra. Och det är också det som vi såg. Alltså, efter valresultatet i senaste valet så såg man ju också att väljarna vill ju ha en liten ny riktning. Att det här har funkat bra och vi har stått bakom de här besluten som sagt. Men har sett att nej, men vi måste orka börja se helheten i vården och se att det, ja, inte bara ska funka bra på liksom inom varje liten del, utan vi måste se till att utbildningen och nya läkare fungerar bra och sådana saker.
Okej. Vi ska snart komma in på de förändringar ni har initierat. Louise, om du sammanfattar de här 16 åren av borgerligt styre 2006-2022, vad åstadkom man då? Hur förändras det från att vara patient i Stockholm 2006 till att vara patient 2022? Vad händer?
Ja, men för att ta ett tydligt exempel, om du bröt benet 2006 på en söndag, då var du tvungen att åka till akuten för att få det röntgat och gipsat. Men bryter du benet på en söndag idag så kan du åka till en närakut. Och då görs samma process, röntgen och gipsning, för hälften av det som det kostar på akutmottagningen.
Okej.
Och det är kortare köer helt enkelt.
Till allt?
Ja, men, ja så till akuten har vi fortfarande långa köer i regionen, men just närakutsreformen är ett sånt exempel på hur vården verkligen har förändrats rent konkret. Och där är det ju mycket kortare köer för att få benet gipsat än vad det är om du skulle vänta 8 timmar på akuten.
Jag har betalat regionskatt i Region Stockholm under hela tiden, men man har ju dålig koll på den. Hur har skatteuttaget ändrats under den här tiden?
Ja, nu har man ju höjt skatten, men under de här åren så har man inte höjt skatten. Alltså självklart har ju man ökat kostnader på andra sätt, kanske högre patientavgifter, du får betala mer för SL-kortet och liknande, och på så sätt få in också då komplement till skatten för att finansiera regionens verksamhet. Men man har ju klarat att utöka vården så pass mycket, göra den mer tillgänglig och korta köerna med samma skattesats i grund och botten.
Kristin, vården har blivit bättre för samma skatt. Delar du den bilden?
Ja, men vården har på många sätt blivit mycket bättre, och där har vi verkligen våra privata vårdgivare att tacka för en stor del, att de i mycket har gått före, visat på nya arbetssätt och så. Men det har inte blivit bättre för alla patientgrupper, och den är inte alltid behovsstyrd, vården heller.
Då ska vi gå in på det ni kanske är lite mer oense om då, vad som har hänt sedan hösten 2022 då det som av någon anledning kallas för mittenkoalitionen tog över. Jag tänker vi gör så här att vi går igenom din rapport, Louisa, och så får Kristin kommentera helt enkelt vad du finner är förgripligt och felaktigt i den. Och om vi börjar då, du skriver en del att man har infört en ny politisk organisation, Louisa. Jag vet inte hur viktigt det är, men vad innebär det?
Det är ganska viktigt, för det är ju så politiken väljer att lägga upp styrningen av vården. Men det görs också, kan man vara ärlig med, nästan varje mandatperiod så vill man ändra på någonting. Och att Kristin sitter här idag och är primärvårdsregionråd är ju mycket för att man har plockat ut primärvården från hälso- och sjukvårdsnämnden och har nu en ny primärvårdsnämnd. Och samtidigt så har de frågorna som tidigare låg i vårdens kunskapsstyrningsnämnd, alltså frågor om prioriteringar, nya mediciner, högspecialiserad vård, den nämnden har lagts ner. Och lite vad de frågorna har hamnat idag kan inte jag se i liksom, den politiska organisationen.
Vi frågar experten, var har de hamnat?
Ja, men de ligger under hälso- och sjukvårdsnämnden, så att de är inte bortglömda. Men det som vi såg och varför vi har gjort de här förändringarna är ju att primärvården är en oerhört viktig del av vården. Alla är ju liksom överens att ska vi få till en mer välfungerande vård, ja, men då är det att stärka primärvården. Ändå så har vi liksom inte lyckats med det genom åren. Vilket har gjort att ja, men nu när vi har uppdelat att primärvårdsnämnden är en nämnd med då både politiker som är framförallt fokuserade på primärvården och hälso- och sjukvårdsnämnden är en annan nämnd, så blir det tydligare vad som är primärvårdens ansvar och också pengarna fredas och finns kvar där. Du skriver i rapporten att det har splittrats, men det är ju samma förvaltning som jobbar mot båda nämnder. Jag upplever inte att det har splittrats, utan snarare att det har tydliggjorts.
Louisa, är du nöjd med svaret?
Jo, men risken är ju att det är visst samma förvaltning, men det är ju absolut blir ju mer administration ju fler nämnder man har. och vissa ärenden som måste tas i till exempel avtalsutskott, eller nu blir det väldigt tekniskt där, men i avtalsutskottet eller i hälso- och sjukvårdsnämnden måste också tas i primärvårdsnämnden. Och nu när man har ett, man har också ändrat så att tidigare hade vi en psykiatriberedning utan beslutande rätt som låg under hälso- och sjukvårdsnämnden. Det har nu blivit ett utskott med beslutande rätt. Och frågan då om till exempel första linjen psykiatri, som är mycket mer primärvårdens arbete idag än vad det varit tidigare. De frågorna riskerar ju att behöva gå i de båda de här nämnderna, eller både primärvårdsnämnden och utskottet. Och det är ju bara att öka den politiska liksom representationen, och för varje möte så får man ju betalt för det.
Okej, ni utökar byråkratin, låter det som.
Ja, fast vi har ju samtidigt lagt ner där vårdens kunskapsstyrningsnämnd, som ju faktiskt är hur vården ska, alltså hur vård ska prioriteras, och så är ju, tycker jag, i mångt och mycket alltså vårdprofessionen som är bäst lämpade att fatta de besluten. Så att vi har inte ökat den politiska byråkratin.
Hörrni, vi vill lämna det ämnet. Det känns väldigt komplicerat. Vi går på någonting som vi alla begriper, till och med jag. Det är det här med akutsjukhusen. Fyra av dem i regionen drivs som bolag. Så ska det inte vara i framtiden. Nu citerar jag Ida Hatzialex igen. Hon säger så här: det har lett till konkurrens mellan sjukhusen, onödig administration och att vårdens samlade resurser inte används på bästa möjliga sätt. Lovisa, vad kommer hända med akutsjukhusen, och är det bra eller dåligt?
Det som kommer hända, som jag har förstått det från den utredningen som har presenterats, det har varit en parlamentarisk grupp som har arbetat fram då en ny modell för hur man ska styra akutsjukhusen. Det betyder att de här fyra nu bolagiserade sjukhusen, vi pratar Danderyds sjukhus, Sankt Eriks ögonsjukhus, SÖS till exempel, de läggs i en nämnd som kommer heta akutsjukhusnämnden. Och tidigare så har man, när man ger betalt för den vården som utförs på akutsjukhusen, har man gjort det i olika sjukhusavtal. Och där står det väldigt tydligt vad uppdraget är, vilken ersättning man får, ungefär vilka mål man ska ha på produktivitet och liknande. Och man har också, genom att det har varit i en bolagsform, tydligt kunnat se hur väl sjukhusen har presterat, och de har haft någorlunda liknande uppdrag. Och när nu allting läggs i en och samma nämnd, och man inte kommer ha avtal med akutsjukhusen utan helt enkelt ge anslag via budgeten, så ser väl jag att det största problemet är att man inte längre kan se som medborgare hur väl presterar SÖS i förhållande till Danderyd. Så korten blandas ihop lite grann, skulle jag säga.
Ni sparkar ut bolagen och gör det här till styrdirekta politiken istället och försvårar utvärdering, säger Lovisa. Håller du med?
Nej, inte där heller. Vi kommer ju såklart.
Varför gör ni det då?
Nej, men för att vi gjorde ju den här, la dem i bolag för att få till en konkurrens, bättre styrning, men det har ju inte riktigt blivit så. Däremot har det varit lite otydligt ansvarsutkrävande. Det vet ju, när jag och Lovisa jobbade ihop förra mandatperioden och det blir kris på ett sjukhus, vem är det egentligen som är ansvarig? Det är ju alltid vi politiker som är ytterst ansvariga. Men det är vi ju inte riktigt, för de är ju ett eget bolag som styr sig själva med våra då sjukhusavtal. Nu kommer vi såklart, vi kommer ju fortsatt ha styrning av sjukhusen, men inte via sjukhusavtal utan via den budget som vi ändå tar fram varje år.
Men kan det inte finnas poäng i att ha det som sådana här fristående enheter som bolag, alltså incitamentmässigt, utvärderingsmässigt, att man helt enkelt säger att det här ska ni leverera till oss för de här pengarna, och så kan man se ifall det kommer. Finns det inte en sån poäng med den styrmetoden?
Jo, men den tänker vi att den ska finnas kvar. Att man ska fortsatt följa de olika sjukhusen. Vi ska fortsatt ha, ni får så här mycket pengar för att bedriva så här mycket vård, och så ska sjukhusen leverera på det.
Varför ska just akutsjukvården avbolagiseras? Eller ska avbolagisering ske generellt?
Jag har ju så dålig koll på så här andra områden jämfört med. Så att, hur?
Nej, men ibland så har man, det är väl så att ibland inom offentlig verksamhet så bildar man bolag som utför viss offentlig verksamhet.
Mm. Absolut.
Ska det försvinna generellt, eller är det bara på det här området akutsjukhusen det ska försvinna?
Ja, men tack, nu är jag med dig. Det man tittade på, eller det man såg stora problem med, att vi inte fick den utveckling eller den styrning som vi ville på sjukhusen, det var ju just inom områdena i regionen, var ju just inom sjukhusen, och att det är vården som, där vi har problem. Och det är därför man började med styrutredning för vården.
Lovisa?
de problemen som jag ser i rapporten med den här parlamentariska utredningen är dels att ärenden inte har kommit i tid, vilket oppositionen har vittnat om, vilket betyder att man får en känsla av att förslaget redan har varit dukat så att säga på bordet, det vill säga man har inte fått komma med alla inspel och ha en öppen dialog, plus att facket själva är liksom negativt inställda till att man gör den här förändringen, hela havet stormar, som Johan Styrud har sagt, som är ordförande för Läkarförbundet i Stockholm. Men också att många av de privata vårdgivarna som bedriver öppen specialistvård är väldigt beroende av hur akutsjukhusen ser ut, för de tar ju ofta hand om patienterna när de kommer från akutsjukhusen. Och de har inte heller fått vara med i någon del av den här processen. Så det har gått väldigt fort och man har också möjlighet i regionen att ta tid på sig, att om man vill göra förändringar, vilket jag förstår att man vill som nytt styre, men det känns jäktat skulle jag säga.
Det känns för jäktat att gå för fort. Kristin, vad säger du?
Ja, nej men där är ju alla partier var ju överens, som jag förstod dem, att man behövde göra en utredning och se över det här. Sen att ärenden, sen har man ju förlängt successivt att man ändå såg att nej men det här är för kort tid avsatt, vi behöver längre tid på oss. Och sen försökte man ju samsas, och där vissa från Centerpartiets ingång i det här var hela tiden att vi vill ha en lösning som alla partier står bakom, där vi kan enas, och där en del partier i opposition ville gå längre än vad vi gjorde idag, men där vi ändå liksom landade i någonting som var man ser en förändring men ändå en ganska liten. Det är inte så stor skillnad om det drivs i bolag eller inte.
Lisa?
Ja, samtidigt så skulle jag väl ändå hävda att det som det här innebär är ju att alla akutsjukhus blir en och samma arbetsgivare. Och det är också det som läkarfacket har varnat för. För att om det blir så, till exempel idag om jag är sjuksköterska eller läkare, så är jag anställd av Danderyds sjukhus AB. Och då jobbar jag bara på Danderyd. Men blir alla akutsjukhus en och samma arbetsgivare i regionen, då kan det ju också bli så att man nyttjar personalen på det sättet att man täcker upp för varandra, så att en vecka kanske du jobbar på Danderyd och en vecka så kommer du jobba på SÖS. Och här finns det ju liksom, ser jag, potentiella effektiviseringsförluster för att man har en rutin över var hittar jag mina kläder, var ligger den här vårdavdelningen. Så att det oroar jag mig för, att sjukhusen kommer prestera sämre.
Mm. Ser du en sån risk också, Kristin?
Absolut inte. Jag är ju själv sjuksköterska och det skulle man ju aldrig liksom göra ett sånt ingrepp i arbetsmiljön överhuvudtaget, utan där vill man ju vara på sin avdelning och, eller beroende på vilken tjänst man har såklart. Så att det ser jag inte som en risk, utan tvärtom, att det här kan man se som fördelar, att det kan vara enklare när vi till exempel anställer AT-läkare. Idag får man gå på intervju på alla olika sjukhus och får man anställning på ett av dem så har man, alltså det är liksom väldigt så här resursslöseri som kommer bli betydligt bättre när man har en arbetsgivare.
Vi går vidare och då gäller det vårdvalet. Goodbye vårdval Stockholm är rubriken på ett kapitel i rapporten, Lovisa. Varför är det goodbye?
Ja, för att när vi sitter här idag så har det fattats beslut om nedläggningar av 5 vårdval av de här 38. Och fler därtill ingår i den så här kallade omställningsplanen som ingår i det nya styret. Och där är det 13 vårdval som troligtvis är hotade helt enkelt, om man utreder 8 ytterligare. Och som det ser ut nu så innebär det att ungefär 141 mottagningar kommer behöva stänga.
5 ska läggas ner. Vi börjar med dem. Varför det?
Men vi har ju efter valet gjort den här omställningsplanen som vi har tittat på då, och det är ju just en plan. Det är ingenting som är beslutat i och med att det står i omställningsplanen, utan det är mer att det här är områden som där vi ser att det funkar inte tillräckligt bra idag, vi måste titta mer på det. Sen så är det då, man kan se det som ett pågående renoveringsprojekt. Alltså vårdval är ju en fantastisk avtalsform om man sköter den och vårdar den. Men sen så funkar det inte i alla områden. Alltså vissa vårdval som är med, där finns det kanske 2 eller 3 vårdgivare. Och då är det Vi har inte varken tillgänglighet för patienterna eller den konkurrens som vi vill se i ett vårdval.
Okej. Vi måste räkna nu så alla har koll. Hur många fanns det idag, sa du? 28?
38. 5 är nedlagda.
5 är nedlagda. 13 fanns med i den här planen och 8 ja. Ytterligare hotades. Då räknar jag ut att det är 26 av 38 då som är hotade. Det är ändå 2/3. Det låter rätt mycket, Kristina, då.
Nej.
Det är ett ganska stort renoveringsprojekt.
Ja, men, och det här är också, alltså jag är ju, jag har varit också politiker i Nacka kommun där vi har kundval på allt som går att ha kundval. Älskar avtalsformen egentligen. Men man måste ju vårda dem, man måste ju ta upp, där tar vi upp kundvals inom varje område, tittar på det och ser så här, är det någonting vi måste justera här med ersättningen, med avtals formerna som står helt enkelt, och det har vi ju inte mäktat med i regionen och också är ganska svårt i vissa områden, därför i vårdval så är det ju, samma vårdgivare som bedömer behovet av vård som är också den som får betalt för att utföra vård. I en kommun till exempel, om man har hemtjänst, då är det en biståndsbedömare som bedömer att ja, men du behöver 20 timmar hemtjänst i veckan och sen är det en då utförare som utför de här. Men i vårdvalet så är det ju liksom samma som bedömer behov och som också får betalt för att utföra det. Men totalt, det är, jag har listan framför mig liksom vad som ingår i omställningsplanen och vad, och det är ändå fler som inte ingår alls än som ingår i omställningsplanen. Och sen så är det ganska många som står så här vidare utredning. Eller vad är det, 8 stycken däremellan?
Ja, men det var ju de siffror. Alltså, 5 läggs ner, 13 i planen, 8 vidare utredning. Och då 12 blir helt orörda om jag räknar rätt på resten där. Lovisa, det här beskriver jag ändå, Kristin, som ganska odramatiskt. Håller du med?
Nej, det är inte ganska odramatiskt. Igår när vi spelade in det här så meddelade Aleris, som är en stor vårdgivare i regionen, att de väljer att lämna vårdval specialiserad gynekologi. Där har man gjort en revidering, man har minskat uppdraget och flyttat en del av operationerna och liknande som idag görs i vårdvalet in till akutsjukhusen. Och samtidigt så släpar ersättningen efter något otroligt, ungefär 70%. Vilket gör att Aleris ser inte att det finns en förutsättning att bedriva den här vården. Och det är 50 000 patientbesök. En annan jätteviktig fråga som berör en mycket mindre grupp men som jag personligen tycker är viktig är inom vårdval hörsel. Så kan man gå och prova en hörapparat och om man vill, tidigare så fanns det då ett tilläggsavtal i det här vårdvalet där man kunde köpa till sig en hörapparat som passade ens egna behov, så kallat fritt val. Och då fick man en regioncheck på 2800 kronor ungefär, men det som hörapparaten kostade utöver det fick man lägga till själv. Och det här var ju en jättestor valmöjlighet för äldre att kunna välja själva ungefär om man vill ha en hörapparat som ser ut som Björn Skifs, inte som Björn Skifs utan Björn Skifs, som är liten och inte syns, eller om man vill ha en från det regionupphandlade sortimentet.
Jag kan tänka mig hur den ser ut.
Precis, och det är det som man är då från och med januari 2025. Det är det man får helt enkelt.
Okej, Kristin, de vårdval som ni redan har lagt ner eller vill lägga ner eller utreda utlägg, vad är det som har gått fel där? Vad är det för problem ni vill åtgärda?
Men får jag först bemöta bara med primär hörselrehab, att där är ju vårdvalet kommer ju finnas kvar. Så att det är ju inte, vårdvalet är ju inte på något vis hotat som ni får att låta som.
Men man får inte lägga till, man får inte egenfinansiera sin hörselhörapparat längre.
Det har ju varit att det har funnits en check. Och där är ju apropå det här med att man som vårdvalsaktör både bedömer behov och också får ersättningen för den vård man utför. Så har det ju då, när man haft den här extra checken, att man kan, och det som har kommit rapporter har ju varit att människor har blivit kanske upplevt att de blivit pålurade en för dyr hörapparat än vad de egentligen hade velat köpa och visste kanske inte ens att de kunde få en via det upphandlade sortimentet. Och där är regionens upphandlade egna sortiment är väldigt bra, det är de senaste modellerna, så att det handlar inte alls om att, och den här checken är på 2200 kronor tror jag, så att det inte heller som att möjligheten att köpa helt privat försvinner. Det är att man inte kan köpa med checken, utan då får man via välja som sagt regionens upphandlingssortiment, som ska vara superbra.
Okej. När ni ändå vill ta bort vårdvalet i de några områden eller utreda vidare, vad är det som har gått fel där?
Ja, men då handlar det om till exempel allergologi där vi haft, ja, men just nu vi har 2 utförare och jättelånga köer för patienter. Alltså patienterna får inte den vård de behöver. Då behöver vi se över hur kan vi göra förändringar som gör att fler patienter får en bra vård.
Mm, det är ett exempel, fler?
Ja, sen har vi... ja, vilken, vad har vi som vi... Det, för jag, i min värld så är det ju inte så många som vi lägger ner. Alltså vad vi har... efter, alltså förra mandatperioden så gjorde vi ju, initierade vi utredningar för att titta på bland annat ätstörningsvården och titta på vårdval, utmattning och
smärta.
Smärta, tack Lovisa. Och de utredningarna är ju de som har kommit tillbaka och legat till grund för nya styrets prioriteringar och beslut.
Okej. Lovisa, ett exempel som Kristin tar upp här är att det finns för få utförare inom vissa områden och därför försvinner poängen med vårdvalet. Kan du se att det är så? Köper du det?
Ja, det är klart. Och regionen just inom allergivården gjorde stora satsningar just på ST-tjänster. Så att regionen finansierade och vi satte av uppemot 300 miljoner förra mandatperioden. År för år för att just få till fler som vill utbilda sig till allergiläkare. Det är ju det största problemet är att det är inte en specialistutbildning som är så populär. Men att man skulle minska på privata vårdgivare för att ingen vill bli allergiläkare känns för mig inte... Alltså,
det har inte med varandra att göra.
Nej, exakt.
Mm. Och jag ser ju precis tvärtom. Så att vi har, det är, om vi bara har 2 privata vårdgivare så kan ju inte de själva driva den utveckling och utbildning av nya läkare som behövs. Utan då behöver vi ta ett större samlat grepp. Alltså orka se helheten i vården, inte bara just de som jobbar på just en plats.
Lovisa, jag läste någonstans, jag minns inte var, men att det finns en kritik mot vårdvalet, om vi pratar det generellt, att visserligen kan det korta köer på vissa områden och skapar uppenbart valfrihet. Men det kan också leda till kostnadsökningar och att det bidrar till att vården blir mer ojämlik. Ligger någon sanning i det tycker du?
Att vården blir dyrare kan ju stämma. Eftersom att alltså det billigaste sättet att bedriva vård är ju att ha patienterna i kö. Då kostar de ingenting. I Region Stockholm så har vi haft en fantastisk utveckling via de här vårdvalen med flera privata utförare som helt enkelt har konkurrerat om patienterna. Och det har ju gjort att vi pratade om hörselvården innan. Genom vårt vårdval så har vi en väntetid på ungefär 3 veckor. Väntetiden på Gotland är 2 år för att få en hörapparat. Och det är klart att volymen på antalet patientbesök, alltså det vill säga det regionen då behöver betala, ökar ju då för att tillgängligheten är högre. Men jag skulle ju säga att vården får faktiskt kosta. Det är bättre att patienterna får den tillgängligheten de behöver och att de får välja bland olika utförare för att hitta något som passar dem. Mycket hellre det än att de står i kö.
Jämlikhetsargumentet då, vad tänker du om det? Eller ja, bristen på jämlikhet?
Det där är intressant, för det har gjorts olika studier på det här och det tar jag även upp i rapporten. Och det finns vissa studier som säger att till exempel personer som är resursstarka har ökat sin vårdkonsumtion. Men det finns också studier som säger, som Region Stockholm gjorde en egen, att antalet personer i kvartilen med lägst inkomst har ökat sina besök till läkare. Vilket är positivt, för det är ofta de personerna som är mer sjuka. Så att det får man nog ta liksom från olika vårdområden till olika vårdområden. Och jag måste säga det, att det finns en väldigt stark kritik till exempel då inom vårdval Gyn som Allers nu lämnar. Att vi har haft 12 mottagningar på Östermalm och bara 2 i Botkyrka. Och det är ju såklart att den geografiska placeringen av de här aktörerna kan man inte styra lika bra i vårdvalet, för det är ju fri etableringsrätt. Men till det måste man ju också säga att det finns liksom problem med vita fläckar. Men vi har också ett fantastiskt kollektivtrafiknätverk i regionen. Och väldigt många går också till läkaren ungefär kanske där de jobbar, och de flesta jobbar i stan. Så att utvecklingen har skett på det här sättet är inte bara av ondo. Men det är klart att det finns utmaningar i vårdvalen.
Kristin, vad tänker du i att ni ändå riktar in lite på vårdvalet inom vissa sektorer? Det här med jämlikhetsaspekter, är det någonting som är inblandat där?
Ja, Och där som ett exempel, också något vi tittade på förra mandatperioden, var om man tittade på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och besök där, så kunde man se att det skilde sig mellan olika kommuner eller stadsdelar, att barn, liksom om man gick antingen till vårdcentralen eller till barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, kunde det skilja mellan några få procent i vissa kommuner, medan andra gick i 90% av läkarbesöken för barn var hos barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Och där är ju, vi betalar ju redan genom den här listningsersättningen till exempel för att barn ska gå till vårdcentralen. Barn får jättebra vård på vårdcentralen. Så att då är det ju liksom, man har skapat ett behov som egentligen kanske inte existerar när man går till en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Och vi som region då betalar både för att barnet egentligen ska få vård på sin vårdcentral och för det här barn- och ungdomsmedicinska. Så att sådana skillnader ser vi ju.
Av de här 38 vårdvalen som du är nere i 33, hur många kommer finnas kvar 2026 när vi går till val nästa gång?
När jag räknar får ju inte jag ihop det till att vi redan är nere på 33. Utan att,
så det här lyser, vad säger du om 5? Det stämmer alltså inte? Du får gärna räkna upp dem. Alltså. Mm.
Med en sekund.
För det här är ju sakförhållanden vi måste reda ut, känner jag.
Ja, och där är ju också att vi, ja men vi har ju sagt tidigare att vi har haft 40 vårdval. Så att det är ju, vilket också säger någonting, att jag sitter här och var med och styrde förra mandatperioden också och har sagt att vi har 40 vårdval. Vilket säger någonting om hur svårhanterligt det är.
Fast vi måste ju komma överens om det här, Louisa.
Jo, men det blev ju ett mindre för att vi till exempel tog in fotsjukvården som var ett vårdval tidigare in i primärvården. Men de som...
Så vi lade ner vårdval redan förra.
Ja, men och jag säger det. Vårdval är liksom... Jag kommer inte gå till det är ingen kulle jag dör på, men jag tycker att reformer och vårdvalens, alltså uppsidan av vårdvalen är så ofantligt bra, så man ska värna den reformen.
Men där håller jag verkligen med.
Bara ta de här 5 så vi är överens.
Ja. Så vi har vårdvalsspecialisering och rehabilitering med långvarig smärta och utmattning, och det är tilläggsavtalet för MECF, CFS. Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering, den upphör i maj 2024. Vårdval specialiserad allergologi, det var vi inne på, upphör i januari 2026, och där ska vården övergå till Karolinska och SÖS. Vårdval specialiserad ögonsjukvård, det skulle revideras först i den här planen, men plötsligt så gjorde man då en ändring och fattade beslut om nedläggning, och det upphör i september 2025. Vårdval intensivträning för personer med rörelsenedsättning läggs ner. Tilläggsuppdraget i fritt vårdval, hörselrehabilitering tas då bort. Så, och vårdval specialiserad gynekologi revideras. Så att då är det intensivträning, det är 5 vårdval, ska vi se. Specialiserad ögonsjukvård, allergologin, planerad lymfödem och MECFS, alltså smärta, utmattning. Det är 5 stycken.
Jag satt och räknade på fingrarna, det är verkligen bra radio här. Kristin... Kan vi vara överens om att 5 är borta hittills?
De är ju inte borta än så, men vi har fattat beslut om förändringar. Ja.
Och då är frågan, hur många är det som är kvar år 2026?
Men jag tror att de flesta andra kommer att vara kvar och att vi kommer göra förändringar. För det tar ju också tid, att för de här kommer ju som sagt, ja men det sker ju flera år framåt i tiden.
Vi går vidare. Det har funnits en ideologisk kritik mot dagens system, att det är den som man kallar demokratiska kontrollen har minskat tidigare och nu vill man återta den. Fråga till dig, Kristin, som liberal, delar du den kritiken att vi har tappat demokratisk kontroll över vården?
Nej, jag tycker det är en också lite så här svår fråga. Det är såklart att vi som politiker bestämmer hur vården ska se ut och hur den ska erbjudas. Men det är också vårdprofessionen och vårdpersonalen som är de som är ytterst ansvariga för att, ja, men vi som politiker måste ge dem förutsättningar att bedriva en god vård.
Så där köper du inte Hatsi Alex retorik riktigt?
Där har vi nog olika ingångar.
Louisa, vad tror du den här ideologiska betydelsen, att det handlar om att antingen har demokratin kontroll eller så har någon annan kontroll? Vilken roll spelar det i diskussionerna och hur det har blivit?
Jag tror att det spelar jättestor roll. Och det tror jag att Centerpartiet, om jag ska vara ärlig, blev lite överrumplad över, att det var så starka ideologiska vindar som blåste genom S och MP och V. Och det man menar, tycker jag, alltså jag tycker att det är ett väldigt konstigt begrepp. Jag skulle jättegärna vilja borra med någon från vänsterkanten i vad man menar med det. För att alla de avtal vi har i regionen idag, alla vårdval, all ambulanssjukvård vi har som nu också monopoliseras och liknande, det är ju beslut som har fattats med demokratin som grund. Det är ju nämnderna som har fattat beslut om de här avtalen och alla revideringar. Så att det skulle vara liksom odemokratiskt i sin grund, det förstår inte jag.
Kristin, blev ni överrumplad av ideologiska vindar inom VS och MP?
Jag tycker att vi i Centerpartiet har... Det märks att vi är ett mittenparti, för vi har förra mandatperioden så stod vi i mitten och nu står vi i mitten och tycker ungefär likadant. Men vi märker att vi styr med tidigare mer kanske högerpartier och nu med mer vänsterpartier. Så. Men
varför är det bättre att styra med vänsterpartier än med högerpartier?
Jag trivs väldigt bra i mitten och skulle gärna sett att Liberalerna och Kristdemokraterna till exempel var med och styrde nu. Men de ville ju inte, tyvärr. Då hade vi haft ett ännu tydligare mittenstyre.
Vi ska försöka se upp det. Det är uppenbarligen jättemycket saker att prata om här och vi löser inte ut allt. Men Lovisa, om du ska sammanfatta de viktigaste poängerna i din rapport så ska Kristi få kommentera det. Vad skulle du säga? Vad är det du ser och vad är det du fruktar framöver?
Ja, men det som jag skulle säga är... det finns ju de här stora omläggningarna som är akutsjukhusen, vårdvalen och liknande. Men den faktiskt viktigaste poängen att ta med sig från rapporten är ju att vården för de mest utsatta patienterna försvinner. Det vill säga till exempel ätstörningsvården där mer än hälften av alla vårdplatser försvinner. Och beroendeakuten på Mariatorget läggs också ner. Dit det kommer 20-30 personer varje dag. Och jag är ju orolig såklart för de som inte får betala eller inte får den hörselapparaten som de vill ha. Men jag är framförallt väldigt orolig för de som inte har råd att betala ur egen ficka. Och det är ju just de här patienterna som är extremt utsatta. Så de som är betalningsstarka eller resursstarka kan ju på andra sätt kanske betala för sig för den vården som försvinner. Eller helt enkelt skapa uppror mot den så att regionstyret behöver ändra sig. Men det är väldigt svårt att se att till exempel patienter i beroendevården kan organisera sig på det sättet, för det finns inga förutsättningar. Och deras vårdplatser försvinner nu också i den här vågen.
Okej, Kristin, vad svarar du på det?
Nej, men ätstörningsvården till exempel, där såg vi ju redan förra mandatperioden att här behöver vi göra förändringar. Vi kan inte ha upphandlingar som har bara en specifik metod, utan man måste se till... även där, se till helheten. Som sagt, utredningen som vi startade förra mandatperioden är den som leder till grunden för de förändringar vi gjort, där regionen behöver ta ett större ansvar när det kommer till exempel till slutenvård. Och sen Maria Beroendeakut, där är det ju en upphandling som går ut, och varje gång som en upphandling går ut så gör man ju en liksom övervägande, ska vi upphandla det här på nytt, ska vi ha det i egen regi, hur drivs den här vården bäst framåt, ska vi ha det i vårdval? Och där kommer vi ju fram till att för att bedriva beroendesjukvården på bästa sätt så är det att samla den så att det inte råder osäkerhet. För där har jag ju själv som ambulanssjuksköterska lämnat patienter på Maria Beroendeakut, och det har varit lite oklart. Vilka kan vi lämna här? Vilka ska till SÖS? Vilka ska till Stockholms center för beroendemottagning? Ja.
Lisa?
Ja, men... Problemet med de här nedläggningarna, om vi då tar att man inte förnyar avtalet med Mandometer då inom ätstörningsvården, det är ju att det inte finns vårdplatser på plats. Alltså, jag förstår att man vill göra förändringar. Jag har stor respekt för att den här politiken vann valet och att man inte kommer bedriva vården i Region Stockholm på samma sätt. Det förstår jag. Jag förstår demokratin och jag har respekt för den. Men det som jag har väldigt svårt att förstå är ju att man avbryter alla de här avtalen eller inte förlänger dem samtidigt som man inte bygger upp vården. Och det finns en fantastisk verksamhet till exempel på Maria där det nu finns slutenvård. Där man har ett fantastiskt arbete med massa andra beroendevårdsmottagningar och öppenvård och avgiftning och Glimmerbacken som är härbärget där. För de här patienterna. Så många sådana här spjutspetsar och liksom unikum i Region Stockholmsvården försvinner för att man ska göra det jämlikt och göra stora upphandlingar. Och det är väldigt synd, tycker jag.
Slutreplik, Lorne.
Ja, nej men att vården måste ju fungera. Vi måste orka se helheten, och det är ju det vi försöker få till. En bättre fungerande vård där det blir bättre för alla och inte bara i liksom specifika stuprör, utan man måste, ja men har man en ätstörning ska man kunna få hjälp både med sin depression och sin ätstörning till exempel. Mm.
Hörrni, jag anar nästan att oenigheten består lite här, ni är inte riktigt överens här. Därför ska jag be er, ni ska få varsin slutreplik som inte liksom attackerar varandra, utan bara vad ni tycker lyssnarna ska ta med sig från det här samtalet som är det viktigaste. Bara kort, vad är det viktigaste vi har sagt idag? Louisa, du får börja med att det är du som har skrivit rapporten och står på den servande sidan så att säga.
Jag skulle vilja säga att det man ska ta med sig härifrån är att man ska vara noga med vad man röstar på, men man ska också verkligen se den utvecklingen som sker nu i Region Stockholm som att makten flyttas från patienterna till politikerna och fundera över om det är en bra utveckling eller inte.
Kristin, vad tycker du lyssnarna ska få med sig från diskussionen främst?
Ja, men att vi måste orka se helheten. Det är ju det som är. Vi i Centerpartiet var med och införde vårdval och det har lett till många bra saker. Men samtidigt ser vi att vi har kommit till en punkt där det är inte lösningen på alla problem. Så att för oss är det viktigt att ta ansvar för att rätta till det som har blivit fel, få bättre styr på helheten i vården.
Stort tack för det, och därmed säger jag stort tack till Louisa Landryd och Kristin Lorne för att ni gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack, stort tack.
Och tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni hängde med trots att det blev komplext och tekniskt. Jag har försökt i alla fall göra det och jag vet att jag lärde mig massor. Som vanligt så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.